Här börjar Kärlekens stjärna av Barbara Cartland, översatt av Eva Wennbom, inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1894. Markisen av Oakenshaw gäspade. Det var mycket luftfattigt i St. James's Palace och Levén drog längre ut på tiden än den brukade. Prinsen av Wales var på gott humör och talade därför med nästan alla som presenterades för honom och hans skratt ekade gång på gång i hans sovgemak. Markisen som hade sett allsammans förut var inte särskilt intresserad av pompan och de framstående officerare, diplomater och ministrar som var närvarande. Han tänkte att eftersom det var en ovanligt solig dag för att vara i januari skulle han mycket hellre vilja befinna sig ute på landet och rida på en av sina livliga hästar genom parken eller tävla med några av sina vänner på sin privata kapplöpningsbana. Han var så djupt försjunken i tankar att han ryckte till när Levén avslutades och prinsen av Wales började gå mot dörren. Markisen skyndade till hans sida och tänkte i sitt stilla sinne att prinsen blev fetare för varje år som gick och att det inte rådde något tvivel om att det han själv kallade för sina maskeradkläder snart måste ersättas av nya eller också släppas ut. Markisen själv var helt annorlunda. Eftersom han tyckte om att rida och tävla med sina egna hästar så ofta han hade möjlighet såg han till att hålla vikten nere. Det innebar att han måste vara mycket måttlig vid de enorma måltider som serverades i Marlborough House och av varje värdinna som önskade underhålla kretsen kring prinsen av Wales. Markisen kvävde en ny gäspning och tänkte att utdragna måltider tråkade ut honom lika mycket som utdragna levéer och andra hovceremonier. Därför var det svårt för honom att verka entusiastisk när prinsen sa: "Jag hoppas, Vivian, att ni vill äta middag med mig ikväll. Prinsessan är borta och jag ser inte bara fram emot att få underhålla mina gamla vänner vid middagen, utan jag hade även tänkt finna något att roa oss med efteråt bland de glittrande ljusen." Markisen visste att detta betydde att de skulle besöka någon teaterföreställning som alltid roade prinsen och att de sedan skulle avsluta kvällen på något glädjehus som skulle ta emot dem med öppna armar. Han intalade sig, nästan retligt, att han var för gammal för sådant lättsinne, och det var prinsen också. Men hans kungliga höghet njöt fortfarande av scenens grannlåt och den så kallade glamouren hos stadens damer med entusiasmen hos en ung underofficer. "Det låter trevligt, sire", svarade markisen. Prinsen kluckade då de gick ner för den gamla ektrappan som hade beträtts av kungligheter i över 400 århundraden. En vagn väntade ute på gården för att föra prinsen den korta sträckan till Marlborough House. Då han åkte iväg bugade sig markisen och de andra hovmännen, statsmännen och adjutanterna och slappnade sedan av när hästarna förde tronarvingen utom synhåll. "Det var det", sa en av de tjänstgörande uppvaktande till markisen. "Och nu kan jag äntligen få ta av mig den här obekväma uniformen." "Jag tänker göra detsamma", svarade markisen. Han hade vänt sig om för att gå till sin egen vagn när den tjänstgörande uppvaktande sa: "Och apropå det, Oakenshaw, jag glömde nästan bort att tala om att utrikesministern bad att ni skulle titta in på utrikesdepartementet för lunch." "Vad gäller saken?" frågade markisen. "Det har jag ingen aning om", blev svaret. "Men om jag känner hans nåd rätt antar jag att det är något han vill ha gjort. Igår." Markisen upphävde ett glädjelöst skratt. Han visste mycket väl att Lord Rosebery, med sin duglighet, sin ställning och sin rikedom, skulle ha nått makten även utan den energi och vetgirighet som gjorde honom anmärkningsvärd på många sätt. Mr. Gladstone hade kallat honom framtidens man. När han hade utsetts till utrikesminister hade hans talarkonst gett honom många beundrare och han var mycket populär runt om i landet. Hans popularitet blev inte mindre av att hans kapplöpning...